fann till Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten Matteus. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippa ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varje tid i historien har sina egna särskilda drag. Det är bara vi svenskar som inte förstår det, utan tänker oss att nu är det ju precis som det är normalt, och det kan vi ju tycka. Men jag lovar er att kommer ni om 20 eller 30 år att titta på bilder från 2019, så kommer ni ändå säga att det var så 2019 då. Men man ser sällan det där för man har lite distans till det. En av de saker som är utmärkande för vår tid, det är ordet unik. Inte att det inte har funnits tidigare, men idag så är det ju så att allting ska vara unikt och personligt. Man ska ha sin egen liksom stil, och den ska avvika från det som exakt alla andra har. Och som präst så märker man ju det här tydligt vid två tillfällen. Dels när man stöter på människor som ska låta döpa sina barn, och så frågar man dem: ja, varför fick den här killen eller tjejen just det här namnet? Och då kommer det inte sällan en harang om att det är ingen annan som har just det här namnet. De sista åren har det dock börjat komma upp just det här att man vill ta tillvara på gamla släktnamn, så det stämmer inte riktigt. Och sen så när man stöter på par som ska gifta sig, så vill de ha det så oerhört personligt och så oerhört unikt och så väldigt mycket att det representerar just dem. Jag har inga synpunkter på det, så får det hemskt gärna vara. Men när man ser det här som ett mönster, så upptäcker man att det som vissa tror är så väldigt unikt, det är faktiskt inte alls unikt, utan det är just ett uttryck för tidens tecken. Den som har fångat det här allra bäst, och nu är det faktiskt inget nutida, det är Monty Python-gänget. Om ni någon gång har sett på Life of Brian, annars så kan ni göra det. Och så ser ni Brian som står i Jerusalem, och så står han i ett fönster och så talar han till en stor folkhop. Och så säger han: you are all different. Yes, we are all different. You are all individuals. Yes, we are all individuals. Not me. Shh. Vi är alla olika. Ja, vi är alla olika. Ni är alla individer. Ja, vi är alla individer. Inte jag. Jag vill nu inte raljera med det här på något sätt. Det finns många positiva poänger med det här. Men jag vill peka på en fara. Och det är när det här söker sig in i kyrkan. Och det slår över. Det finns ju ett väldigt positivt drag, skulle jag säga, i kristen tro, just med olikheten och med det individuella. Det är inte så att Gud älskar oss så att säga i klump, utan Gud älskar verkligen var och en enskilt. Det är inte så att vi tas upp i kyrkans gemenskap i klump, utan vi gör det verkligen var och en. Det är inte så att prästen säger, och så kan man stänka lite vatten på er alla och säga, jag döper er i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Utan det är vid namns nämnande och sen jag döper dig. Dig, inte er. Men om det här drar för långt, då riskerar det att hamna just i att det blir jag och Gud. Det blir jag som på min kammare eller i min lägenhet eller i mitt hus läser min bibel. Det är jag som knäpper mina händer. Och det är jag som försöker eftersträva att leva i enlighet med Guds bud i vardagen. Och det är inget fel. Men får det bara den sidan, då är det en slagsida. Det måste till ett litet vi, eller rättare sagt, ett väldigt stort vi i kyrkans gemenskap. Det är som om ni tänker, det är en ellips med två punkter. Det finns ett jag och det finns ett vi. Och det måste ha en balans däremellan. Och i dagens texter så har vi, kan man väl säga, en balans. Den första läsningen, den talade om profeten Jesaja. Det är väldigt tydligt, det är hans kallelse som omtalas där. Inte en kallelse för var och en, utan hans kallelse. Och i evangeliet så möter vi Simon Petrus. Och även där så kan man väl säga att det är ett samtal delvis mellan honom och Jesus. Nu ska jag inte fördjupa mig i den. Det tar 20 minuter till att försöka reda ut den texten. Och då hinner inte klara till kungens kyrka. Och då blir Göte Sivibo ledsen om han inte får en ingångsam. Så vi ska inte stanna där. Men det finns ett vi-perspektiv. Och det är där jag vill uppehålla mig idag. Därför att jag tänker det här jag och individuella perspektivet, det har vi alla så väldigt inrotat i bakhuvudet. Och det vi kan behöva påminnas om, det är just kyrkan som gemenskap. Kyrkan som ett vi. Och tankegången att det är inte bara jag och Gud, utan jag är också insatt i ett sammanhang, i en gemenskap. Och då ska vi tampas något med den andra läsningen idag. Den från första Petrusbrevet. Och det är en väldigt jobbig läsning. Därför att i den läsningen så staplas på något sätt ett antal bilder. Man behöver hålla huvudet på skaft för att komma till rätta med dem. Och jag måste nog säga att jag har läst den här texten många gånger och aldrig begripit den. Jag är inte säker på att jag begriper den fortfarande. Det kan ni väl avgöra efteråt, va? Men det var först i den här veckan som jag gick i närkamp med den. Och den har väldigt många saker som är väldigt härliga. Men jag ska plocka några bilder från den här texten. Den första bilden, den är oerhört rolig. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Kan ni se en levande sten framför er? Jag vet inte riktigt hur den skulle se ut. Rör den på sig? Hoppar den upp och ner? Har den armar och ben och försöker krama någon? Jag vet inte. De flesta stenar jag har sett, de ligger liksom där man lägger dem. Och sen så är det någon annan eller något annat som flyttar på den. Men här har vi en levande sten. Varför är den levande? Varför säger inte bara Petrus eller Silvanus som har skrivit ihop det här, när ni kommer till honom, Guds sten, ratad av människor men utvald av Gud? Det hade väl funkat lika bra. Då blir ni också till stenar i ett andligt husbygge. Mitt stalltips, det är att det här enkelt är en signal om Jesu uppståndelse. Han är inte död, utan han är levande. Och också en signal att den som kommer till honom förvandlas. Får del av det han har gjort. Själv blir levande. Just därför att vi i dopet dör med Kristus. Men också blir levande med honom. Ni kanske har någon annan tanke som är bättre. Men jag tror att det är det som ligger bakom. Den här levande stenen, den är utvald av Gud. Och den smittar uppenbarligen av sig. Så tillvida att den som kommer till honom också blir en sten. Och då kan ni ju se på Narnia istället. Där finns det också människor som blir till sten. Men då blir de helt orörliga och sen väcks de inte till liv. Jag vet inte om det finns något liknande Harry Potter eller någonting annat. Men nu handlar det alltså om levande stenar som vi blir. Stenen smittar av sig så att det blir en ny sten. Och då är inte bara stenar som ska kunna ligga på en väg utan som tillsammans har en uppgift. Det blir ett andligt husbygge. Andligt i bemärkelsen att det inte är fysiskt som det här husbygget. Och andligt eftersom det är Guds ande som leder det hela, som är arkitekten bakom. Och då får ni börja tänka på er själva när ni ser på er på morgonen. Inte att där är och där är och där är jag. Utan ni får se på er själva i spegeln och tänka. Där är en levande sten. Gud har gjort mig till en levande sten. Och syftet är just att jag ska platsa in i ett andligt husbygge. Inte av mig själv utan av Guds kraft. Och då är det så att det ordet som används här för sten. Det antyder inte bara att man har plockat upp en sten eller att man tar en sten vid ett berg. Utan just att det är en bearbetad sten. Och då kan man låta den här bilden komma vidare. Om man tittar runt här, nu ser ju inte det, ni det så mycket, men i kapprummet så är det ju väldigt mycket tegel. Det är också en form av sten. Vad utmärker tegelstenar? Frånsett att det gör ont om man får dem på foten.
Att den är formad.
Förlåt?
Att den är formad. Att den är formad.
Den är formad och tegelstenen i allmänhet formad på exakt likadant sätt. Och jag tänker mig att det är inte den levande stenen. Går man däremot till en katedral, en gammal katedral, så upptäcker man att stenarna där, de är inte gjutna i samma form. De är huggna, men var och en har ändå sina karaktäristiska märken. Just för att de ska platsa ihop med de andra. Och det är väl så vi kan få se på oss. Just som en församling, som en kyrka, som en gemenskap. Att Gud formar oss. Han tar fram sin mejsel och sin hammare. Och så hamrar han bort de saker på oss som stenar som inte ska vara där. För att vi ska platsa in där han har tankegången att vi ska vara. Och då kan ni börja fundera på själva. Var finns ni i detta andliga husbygge? Är ni en del av en pelare? Är ni en del av ett fönster? Är ni en del av en vägg? Är ni en del av taket? Är ni en del av golvet? Jag lämnar den saken till er vidare bedömning under eftermiddagen och vad det möjligtvis kan föra med sig. Den enskilda stenen är kanske inte den viktigaste. Det är sammansättningen av stenarna som är det viktiga. Men saknas en sten, då blir det problematiskt. Antingen blir det ett hål i golvet. Eller så blir det ett hål i väggen där någonting blåser ner. Eller så blir det ett hål i taket. Och då vet ni alla att då riskerar det att regna in. Det är den första bilden. En levande sten som gör andra levande stenar. Den andra bilden, den fortsätter egentligen på det här. Och den talar om Jesus Kristus. Och då som en sten. Och då flyktar snabbt författarens tanke. Och talar inte om en levande sten. Utan helt plötsligt om en hörnsten. Och det har de flesta av oss inget begrepp om vad detta egentligen är. Vi talar hellre om en grund som måste ligga ordentligt. Och vi förstår nog alla, även om vi inte har varit med och bygga hus, att om en grunden inte blir bra så går det inte att bygga ett hus ovanför. Men det som är bilden i texten, det är just en hörnsten. Och då får ni kanske tänka er ett något äldre hus. Det här är genomgående på en del torp med lite olika typer av grunder. Och vad man gör då när man bygger sådana hus, det är just att man lägger ut hörnstenarna först och riktar dem ordentligt och ägnar oerhört mycket arbete för det. För att om man riktar de hörnstenarna fel, då blir hela bygget fel. Skevt eller instabilt eller helt omöjligt. Och nu är det inte så att vi är hörnstenar i detta bygge. Utan det finns en hörnsten. Det är väldigt roligt om man tänker ett bygge med bara ett hörn. Men bilder och så är ju, man får ju inte använda dem på det sättet. Utan här finns det en hörnsten. Och den är Jesus Kristus. Eller om vi så vill, det finns en grund. Och den är Jesus Kristus. Och här signaleras ju det som är det viktigaste, skulle jag säga, i kyrkans tro. Gemenskaper av människor, det finns det. Det finns oerhört många olika typer av sammanslutningar, föreningar eller annat har funnits och finns i vårt land och i hela världen. Och mycket av det som kyrkan gör, det kan även de göra. Att lyssna på musik, det kan man göra. Att sjunga tillsammans, det kan man göra. Att somna medan någon pratar, det kan man också göra. Och är det någon som har somnat så hand upp. Att göra socialt arbete, det kan man också göra. Så att plockar man ut de här tårtbitarna, vad en församling gör, så kan man hitta mycket på andra ställen. Men det som inte går att hitta på något annat ställe, och som ju ändå är vår grund, det är bekännelsen till Jesus Kristus. Utan honom så kan vi lägga ner. Utan honom så kan vi lika gärna gå hem eller möjligtvis gå och bada eller göra någonting annat trevligt. Grunden är hans död och hans uppståndelse. Och den ligger under i epistelläsningen. Men vi kan också hoppa in på evangeliet. Vem säger ni att jag är? Och Petri bekännelse kommer. Du är Messias, den levande Gudens son. Om ni någon gång sätter dig och läser hela Matteus evangeliet, från vilket det här är hämtat, så upptäcker ni att från den stunden då tar evangeliet en helt annan vändning. Då riktas blicken helt mot korset. När Petrus har uttalat de här orden, ja, då kan Jesus också börja förklara vad det innebär att han är Messias. Och vad innebär det? Jo, just att han måste lida, dö och uppstå för vår skull. Utan den bekännelsen, ja, då har ni redan hört att då kan ni gå hem. Därför så är Jesus Kristus hörnstenen. Den tredje bilden, den handlar om oss. Författaren till första Petrusbrevet, eller Silvanus som skriver ihop det, skriver: då blir också ni till levande stenar ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det är snabba växlingar. Från att ha varit en sten så är vi nu helt plötsligt ett andligt, ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer. Hur går tankebanorna? Jo, husbygge står det. Och då kan vi ju tänka som vilket husbygge som helst. Men det som ligger under är antagligen Jerusalems tempel. Och tänker man på Jerusalems tempel så är det inte så svårt att snabbt associera till vad sker i Jerusalems tempel. Jo, där förrättas offer välbehagliga inför Gud. Om de nu gjorde det när första Petrusbrevet skrevs, det beror på om det skrevs före eller efter år 70. Det kan vi komma till någon annan gång. Och vad är det då som har hänt med Jesus? Jo, att de offrerna inte behövs. Men bilden kan fortfarande få leva kvar. Inte att vi som kristna slaktar djur för att offra till Gud, men att vi ändå frambär andliga offer. Och vad är de offren då? Ja, man kanske skulle kunna säga, vi frambär böner till Gud. Vi frambär lovsånger till Gud. Vi försöker leva ett heligt och ett rättfärdigt liv. Försöker så gott det går för oss. Och vi försöker göra så att hela vårt liv, för att nu citera en psalm, blir som en lovsång till dig. Det kanske är någonting om vad det innebär att få frambära ett andligt offer. Och då är ju tankegången inte att vi gör det här var och en enskilt. En där och en där och en där och en där. Utan just att vi får göra det här tillsammans. Tillsammans är vi ett andligt prästerskap som kan frambära andliga offer. Och det utesluter sedan inte att kyrkan har vikt särskilda personer som är ett prästerskap för att förvalta sakramenten och för att förkunna Guds ord. Den fjärde bilden, den hittar vi i slutet. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Kyrkan är Guds folk. Och den bilden, den hämtar också sitt ursprung i judisk tradition. Och ni får tänka er Israels folk som beger sig från Egypten mot det utlovade landet. Det är det som ligger bakom Guds eget folk. Och de här orden, de hittar man också, om man så vill, i andra Mosebokens 19 kapitel. Där uttalas de just till Israel. Att de är Guds egendomsfolk, att de är Guds älskade folk. Eller som man också ibland översätter, ett folk av älskade. Och det tycker jag är en väldigt vacker översättning. Och någonting som säger någonting om vad det innebär att vara just en gemenskap. Ett Guds folk och hans utvalda. För så är det ju ändå. Vi har inte i första hand valt honom. Han har i första hand valt oss. Och då är det delvis ett föremål för hans kärlek som vi är. Ett folk av Guds älskade. Och just därför så kan man avsluta den här episten. Ni som förut inte fann barmhärtighet har funnit barmhärtigheten. Just därför att ni tillsammans är ett Guds folk. Ett folk av hans älskade. Ett folk som Jesus Kristus har dött och uppstått för. I vår tid så finns det ibland ett väldigt stort jag. Kyrkan behöver markera att vi är ett vi. Vi hör ihop med Kristus, var och en. Och det är därför som vi är här. Och det är just därför som vi tillsammans kan bli ett andligt husbygge. Ett heligt prästerskap och Guds eget folk. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.